Från vad vi vet, det här är perspektiv.
I vissa stunder av flow, när man själv är så nyfiken på hur det kommer att gå, och så kommer det ur en och bara... Ja, det är som att läsa en bok förutom att man skriver den själv. Obst, det här kanske 1% av den tiden man sitter framför sitt manus.
Många när en dröm om att en dag skriva en bok. Senast idag var jag på en lunch där min bordsdam talar om hur hon själv såg sig sitta och skriva romanen någon gång i framtiden. Samtidigt som hon ödmjukt nog konstaterat att det är ett hantverk hon faktiskt inte visste så mycket om. Ja, hur är det att skriva en roman egentligen? Vilka fallgropar, hinder och irrfärder åker man ut för på resan från den första bokstaven i det tomma dokumentet till att boken slutligen vilar i ens hand? Peppe Öhman är redaktör här på Vad vi vet, men hon är också författare. Hon har gett ut 6 böcker, bara den näst sista, Vita lögner och höga hinder, nominerades till den prestigefyllda Runeberg juniorpriset. Så jag bad Peppe göra mig sällskap i studion för att prata om arbetet bakom den senaste boken, romanen En gång om året. Det blev ett samtal om varför det inte gör något att den första versionen av manus är pinsamt dålig, om kampen mot skrivkrampen, om att bara få 20 minuter om dagen att författa och hur hon funderar kring att skriva en sexscen, som ju är något av det svåraste man kan försöka sig på när man skriver en roman. Jag tror att du kommer gilla det här, och inte minst om du också hyser tankar om att själv skriva något skönlitterärt en dag i framtiden. Innan vi börjar, om du inte redan prenumererar på podden, passa på att göra det nu för att inte missa kommande avsnitt. Och som alltid, tips och förslag på ämnen och gäster, skicka dem till mig på perspektiv@vadvivet.se. Och därmed är det dags för Peppe Öhman. Varför skriver du?
För att... Jag ska kunna formulera mina tankar och få ur mig sånt som jag inte riktigt fattar eller sånt som frustrerar mig.
Och hur kommer de ämnena till? Liksom, varför gör man det i romanform?
Men, alltså, det är ju otroligt spännande med människor och mänskliga relationer. Och jag går ju ständigt och funderar på varför folk gör och varför de säger på sättet de gör det eller gör olika saker. Och så fantiserar jag ihop... förklaringar till varför de gör det, och då blir det lätt att det blir en hel historia.
Du har ju skrivit både för vuxna och för barn. Vad är det som avgör om det blir det ena eller det andra?
Det är en ganska stor skillnad faktiskt. Vuxna är lättare att skriva om eftersom då kan jag utgå ganska mycket från mig själv. Barn tycker jag är svårt eftersom det är så länge sedan jag själv var barn, och trots att jag lever med barn tycker jag det är ganska klurigt att bli... att hitta rätt ton, att inte tala till dem, inte liksom vara förminskande, men heller inte skriva en text som kanske blir lite för avancerad. Så det är mindre text, men svårare att pricka rätt.
Vi ska prata om liksom den här processen av att skriva en roman, och jag har in till mig din senaste roman som heter En gång om året och som jag tyckte mycket om. Den handlar om... hur ska du beskriva den? Du har ju skrivit den, bättre du drar den.
Så här, den handlar om en kvinna som befinner sig i en relation där allt är ganska bra. Det finns liksom, och folk som ser henne utanför är nästan sådär avundsjuk på henne för att allt verkar så lyckligt. Och det verkar vara ett riktigt så här Instagram-äktenskap. Och det är egentligen ganska bra, förutom att det är någonting som skaver. Hon vill liksom ha mer, hon lever tillsammans med den här... sin mans barn från ett tidigare äktenskap, och hon vill ha ett eget biologiskt barn. Och så känner hon att det är alltid hon som är tvungen att kompromissa med sin tid och sina känslor. Det är alltid någon annan, antingen är det barn eller så är det hennes man som kommer före, eller så är det exfrun som prioriteras. Och den här frustrationen som hon känner gör att hon måste ändra någonting. Hon måste göra någonting för att känna att hon också är viktig. Och så springer hon på en gammal älskare, och så bestämmer hon sig för att... hon blir på så gott humör av att ligga med honom, så hon bestämmer sig för att ligga med honom en gång om året.
Det är en väldigt rolig plott, och den här Carolina, huvudpersonen, och hennes man Christian, det tar inte så himla lång tid innan i alla fall jag är rätt irriterad på honom. Men det är inget fel på honom på något sätt samtidigt. Det är det där skavet att få fram. Hur många versioner av liksom manus är det innan du kommer fram hit?
Ja, men det är nog ganska många versioner, och det är alltså det värsta och bästa med att skriva romaner är att man är tvungen att skriva om dem så många gånger. Alltså det romanus som jag först skickade in till förlaget var extremt dåligt. Jag är verkligen imponerad av att redaktörer och förläggare kan se igenom någonting så uselt och ändå tro att det kanske blir någonting bra efter några omarbetningar. Så den första versionen var ganska monoton. Det var liksom en himla mycket upprepningar av dessa övertydligt förklarande varför Carolina är så irriterad på Christian och för Christian aldrig plockar in allting i diskmaskinen eller för att han alltid... Ja, men det var liksom samma sak som upprepar sig. Och så skrev om den ganska många gånger och när jag började, eller egentligen när jag skrev romanus hade jag egentligen ingen aning om hur den skulle sluta. Så slutet skrev jag om 3-4 gånger och bollade väldigt mycket kring hur den skulle sluta. Jag kan säga att min förläggare ville absolut inte att den skulle sluta som den gjorde nu. Hon tyckte att det var... men jag tror att när hon läste den sista versionen så tror jag att hon var okej med det. Men när vi bollade idéer så fanns vi på väldigt olika platser.
Boken är nu på 391 sidor. Och hur långt är liksom första manuset? Om vi börjar med så här, hur långt är första versionen? Du skickar ett Word-dokument antar jag. Och hur långt är det och hur länge har du då slitit med det?
Den första versionen är nog faktiskt inte så mycket kortare än 391 sidor. Nu minns jag inte exakt hur många fyror eller hur många ord det var, men den var kanske till och med längre. Alltså när man skickar in ett manus till ett förlag så vill de ha hela historien. De vill inte ha en bra idé. Och det här är ett missförstånd som jag som har skrivit några böcker upplever att många har, att det är liksom problemet att hitta på en bra idé. Idéer finns det jättemycket av. Det svåra är att verkligen få dem att bli en någorlunda bra bok och verkligen orka skriva den till slut. Så att jag tror att när förlag väljer om de ska publicera en historia eller inte, så då väljer de inte det på basen av ett första kapitel, om det är könlitterärt. Om det är en fackbok så då kanske det räcker på ett kapitel. Men de vill veta att har den här människan potential att skriva 391 sidor? Eller är det bara någon som tycker att idén om att skriva en lång bok är kul?
När fick du den? Boken kom ut våren 2022 här nu i april. När kom idén till dig? Liksom? Det här, nu vill jag skriva. Eller har den legat länge och sen så får du tid över den då?
Den har legat puttrar mig ganska länge. Om det är själva den här tanken att det är ett par som träffas bara en gång om året. Men jag började skriva på den för ungefär 2,5 år sedan. Råmanuset skrev jag på kanske ett år. Och så jobbar jag aktivt med den i ungefär ett år. Tillsammans med först min förläggare och sen en redaktör.
Och när du säger jobbar aktivt med den, hur ser dina skrivdagar ut?
Ja, jag skrev den här under pandemin och har barn hemma. Så jag skriver ungefär i 20 minuter sjok med ett barn i knät eller någon annat barn som förklarar Fortnite för mig. Så det är väldigt lite romantiskt att åka till en stuga och skriva liksom 12 timmar om dagen. Det har ännu aldrig hänt. Jag skriver verkligen i 20 minuter här, 20 minuter där och så fort jag får en liten tid över. Men mest av allt skriver jag på förmiddagarna. Ibland under en intensiv period när jag verkligen måste få in en version, då steg jag upp tidigt på morgonen och så sökte jag skriva åtminstone i 40 minuter, kanske till och med en timme innan någon annan vaknar hemma hos oss. Men eftersom jag är en ganska lat person steg jag inte upp klockan 4. Det kunde jag kanske gjort och skrivit 3 timmar, men det pallar jag inte. Så den är väldigt sådär fragmentariskt skriven.
Ja, hur tänker du på det själv när du skriver? Jag har skrivit ju inte skönlitterärt utan sakprosa. Och jag tänker alltid, som jag har alltså ambitiösa kartor i min dator med liksom, det finns såklart något som är så här, narrativets topologi och sånt, men den där måste komma först, den kommer sen och det ska därför refereras till det 150 år sen. Alltså det är ju någonstans att göra en kaka, alltså mura eller... Jag har någon förnimmelse om att det är något hantverksarbete. Nu gör jag det, så ska jag fila lite på den och så filar jag lite på den och sen ska det filas lite igen. Något slags att jag vill inte säga plocka fram en staty ur ett marmorblock för att det är ju så pretentiöst. Och ändå lyckades jag ju precis säga det. Men liksom, jag har inte någon idé om att det här kommer att vara briljant. Jag skriver enbart för min egen skull, så att säga. Men jag behöver verkligen de långa sjoken. Men vad är det här för en slags arbete för dig?
Jag önskar ju varje gång jag skriver en bok att jag ska vara mer som du, mer strukturerad. Men om jag ska vara helt ärlig så bara skriver jag och försöker verkligen att inte redigera medan jag skriver. För att jag får bara försöka acceptera den där skammen att det här är inte så bra, för det här är en första eller kanske andra version. Utan bara få ut hela historien och sen gå tillbaka och flytta omkring den och liksom slipa fram den.
Har du några särskilda verktyg att klara med? Är det Word du kör i eller har du något annat skrivprogram?
Scrivener heter ett program som jag skriver i. Det tycker jag är jättebra. Jag använder kanske 10% av alla funktioner, men jag gillar att kunna flytta omkring kapitel och liksom skriva anteckningar i marginalen. Men det skulle säga att jag faktiskt en gång skrev en någorlunda strukturerad roman och spökskrev en roman för 2 svenska medieprofiler. Och då delade jag in den mycket enkelt i 3 stycken akter. Och så fick de här profilerna säga vad de ville att skulle hända i boken. Och så slängde jag in de här händelserna i de här 3 akterna och skrev en idé. Och det var faktiskt ett system jag rekommenderar åt alla, till och med mig själv, trots att jag tydligen inte följer det. Att det är lite strukturskada faktiskt inte när man skriver bok.
Men bara då för att det blev som att du skrev 3 böcker efter varandra liksom?
Ja, lite så. Men också för att det blev tydligare början, mitt och slut. För att då kunde jag veta att nu de här sakerna måste hända för att komma till den här brytpunkten. Och sista kapitlet måste vi knyta ihop säcken och då måste de här sakerna hända. Sen tror jag i och för sig att är man en person som läser mycket böcker och har läst mycket böcker som liten, så sitter själva dramaturgin i en ganska tydligt. Det kommer liksom automatiskt för att man är så van att så här, på det här sättet byggs berättelser upp. Men om man känner att man behöver lite mer struktur kan man göra en så här enkel grej.
Ja, du tänker på det, så här hjältens resa och det liksom, vi har någon som lämnar hem, så man funderar på någonting, en utmaning, och sen så här, nej, det vill jag inte, någon person som får den här jordiska iväg liksom, på den här äventyret, så korsar man ofta.
Exakt.
Vad man försöker ta i huvudet här nu, men man korsar en flod nästan alltid på något sätt i metaforisk riktning, och sen så är man då i det okändas land och där möter man både vänner och fiender och man vet vilka man kan lita på, så kommer så småningom fram till drakens grotta och uppgörelsen. Men sen är det, man missar det ofta, att på vägen hem ska också hända en massa saker. Att de ska inse och de blir plötsligt ödmjuka och sen tillbaka den där lilla floden och sen kommer man hem och så är det antingen då fest eller begravning, är det den klassiska. Det är 1944 jag för mig som den där hjältens resa kommer. Det är rätt intressant, för när man håller på att titta på det så ser man ju att Star Wars och Lejonkungen och det är någon annan som brukar ta om det, och det är Matrix. Det finns flera där som är exakt mallad på de här.
Speciellt Star Wars alltså. Men,
De amerikaner är jätteduktiga. De går i liksom sådana manusskolor och så lär de sig det och sen är det så, punkt. Men det är också det som kan göra berättelserna platta. Jan Guillou har ju tesen om att alla böcker sackar efter exakt 160 sidor. det finns ju något i det. Det finns ju också tesen om att man ska slå upp sidan 59 eller 62 eller något. Så ska man bara läsa den där, får man liksom, då har liksom det första glittret försvunnit. Liksom.
Intressant att du säger så, för exakt så är filmer uppbyggda. Alltså på manussidan, eller minut, på den 100:e minuten ska det hända en viss sak. Och på den 112:e minuten ska det hända en annan sak. Och för att det ska vara en fungerande historia. Det är verkligen ett väldigt precist arbete.
Och det finns ju, jag vet att det finns liksom, jag har träffat folk som jobbar med poddar i New York för stora bolag och sånt, som de har brukat säga, som att det ska alltid gå någonstans mellan liksom var 16 sekund ska det komma någon ny grej, ett nytt ljud, ett nytt klipp, en ny grej, för att man ska överhuvudtaget orka. Och det har vi väl redan brutit mot i den här podden. Men det, man kan ju också ha intressanta gäster. Du har den här idén och går och ruvar på den. Och sen så får du det rätt dåligt manus. Och det är väl det där man brukar säga på skrivarkurserna. Att liksom, det är som, don't worry, be crappy. Och sen så är det äntligen redigering. Det är då man får börja och tajta och se vad som funkar. Och så liksom. Men lämnar du från ett dåligt manus till din redaktör redan där, eller är det så att du får att du börjar om ett par gånger till själv innan du skickar färdigt?
Ja, men det gör jag. Först talar man, om förläggaren säger det här kan bli någonting, vi vill ge ut ditt manus, och då går man hem och skriver om det några gånger och försöker tajta till det, gör det lite bättre, och sen, och då tror man alltid, eller nu talar jag mig själv, då tror jag alltid vid den här punkten att okej, nu är jag nära slutet, nu är det nästan färdigt, och så skickar man det till redaktören som kommer tillbaka som med liksom ett rött krux på vartannat ord. Och då är det bara att kavla upp ärmarna.
Det är spännande när man får tillbaka. Det är, man kan inte förstå hur det kan vara så mycket strykningar.
Nej, hur det kan vara så dåligt. Men alltså det som jag är så fruktansvärt tacksam för min redaktör, som hon, alltså att styra upp saker, som att komma med också ett par färska ögon och säga så här, det här är ologiskt, eftersom den här personen på sidan 34 säger att hon inte kan röka och på sidan 68 står hon och röker och blåser ringar, det här funkar inte. Eller här skriver du att i maj 2013 hade den här personen två barn och nu har den här personen plötsligt bara ett barn. Någon som har den där kollen på detaljer som jag inte kan säga att jag har. Jag är mer av liksom den stora bilden och då är det skönt att ha någon annan som hjälper en.
I vilket stadium, jag förstår inte, följer du någon slags logik eller följer du en känsla? För den här, jag tycker inte boken följer någon traditionell logik på något sätt. Den sackar inte på sidan 160 bland annat. Hade du en mall från början som du sen började bryta upp? Du sa att du inte hade liksom svaret på slutet från början heller.
Nej, jag hade faktiskt ingen mall. Jag skrev bara för att se vad som hände. Och det är väl tycker de bästa stunderna som när man skriver skönlitterärt är att skriva sig fram till vad som kan hända. Alltså i vissa stunder av flow när man själv är så nyfiken på hur det kommer att gå och så kommer det ur en och bara... Ja, det är som att läsa en bok förutom att man skriver den själv. Obst, det här är kanske 1% av den tiden man sitter framför sitt manus. Men det är så otroligt fin känsla den stunden att det väl ändå gör det värt det. Så nej, jag hade verkligen en ganska lite struktur kring hur det skulle gå. Jag visste att någonting, såklart det måste ju finnas någon slags spänningsmoment. Och det är väl den klassikern, vem kommer att bli ihop med vem? Och kommer de överhuvudtaget att bli ihop med varandra? Och det var det som för historien framåt.
Hur vet man hur många karaktärer man ska med? Fanns det fler karaktärer från början som du har dödat längs vägen eller har det tillkommit?
Snarare tvärtom, jag hade för få karaktärer med. Så det var faktiskt en sak som min förläggare sa, att det behövs en liksom bihistoria bredvid den här historien. Det behövs någonting som kan liksom ge perspektiv åt huvudpersonens historia och liksom som man kan vila i också medan huvudpersonen gör någonting annat. Så jag skrev in en historia, den här huvudpersonen Carolinas bästa väninna Joanna och hennes äktenskap eller hennes relationsproblem.
Alltså det, risken är väl det alltid att man skriver någonting som blir någon slags pekoral eller huvudpersonerna är pappfigurer eller man, alltså det här show don't tell, alltså beskriv inte allting hela tiden. Vilka knep har du för att motverka det pappfigurbygget?
Jag tänker att alla personer måste vara både, man måste förstå dem på något sätt. Alltså det måste vara lite härliga. Man måste kunna tänka sig att okej, jag fattar det här. Hur otrevliga de är. För jag tror att det kanske är ett misstag som är lätt att göra som författare. Att man bestämmer sig från början vem som är god och vem som är ond. Och sen får de personerna bara bära på de egenskaperna. Utan man måste verkligen slänga in lite av alla möjliga egenskaper i alla personer.
För det är någonting i, jag tänker på hur personen Carolina, efter ett tag så tröttnade jag på henne. Sen gjorde hon några grejer som var helt så random. Om det nu var att hon var mot rökning och sen rökte på någon fest eller vad det var liksom.
Mm.
Och det slog mig att det är någonstans där hon också börjar leva. Att det blir någon som säger något och gör någonting annat, det kan vi ju relatera till. Men de här förnuftiga, liksom, inte vet jag, kan inte min Mumin tillräckligt, men lilla mykaraktärer som bara är arga. Och...
ja, nej men precis, det är bra formulerat. Att det måste, just det där på något sätt irrationella i att vara människa. Att man kanske inte gör, man lever inte helt enligt den bilden som andra har av en, utan gör någonting överraskande, någonting dumt, någonting irriterande. Jag tänker att man måste också våga låta folk bli irriterade på ens huvudperson. För sådana är människorna.
Det är väl Gone Girl, vad man brukar prata om som en sån vattendelare i liksom spänningslitteraturen, att författaren skriver fram...
Gillian Flynn,
tack. Hon skriver fram en roman där man efter ett tag bara, vad fan, du har ju inte sagt att du var på stranden. Alltså den här känslan att vara lurad är väldigt... Jag använder det greppet när jag skrev en bok om lögner som heter Lögnerna, tydligt nog. Just för att det är så svårt att förklara hur och varför folk ljuger. Så då hade jag med liksom dagboksanteckningar i den. Och grejer som folk inte känner till om mig. Och så hade jag med det som en eftertag. Också lite mindre smickrande delar. Så tanken är att man eftertag ska säga, vänta, va?
Det älskar man ju. Alltså det verkligen, det älskar man ju som läsare. Att få den där känslan, den där, wait a minute, vad händer här? Och jag tycker att det är ett så bra exempel som du tog Gone Girl. För det är verkligen båda, vartannat kapitel är ju från hennes, ur hennes perspektiv och vartannat ur hans. Och båda är ganska opålitliga berättare. Småningom börjar man som läsare inse att den här berättarrösten talar inte alltid helt sanning. Alltså det jag vet är kanske inte sanningen, vilket är kittlande grepp.
Det är ett väldigt bra grepp tycker jag. Du har lämnat in manus, du har skickat in den här. Hur många gånger går det sen fram och tillbaka med redaktören? Hur mycket tålamod har de med dig? Alltså du har ju fått tillbaka ett helt rött dokument. Vilka förväntningar har de då på dig och hur förhåller du dig till den kritiken?
Jag tror att jag är ganska bra på att ta kritik. Jag tänker så här känner jag, redaktören är redaktör av en orsak och det är för att hen kan sin sak och då ska jag lyssna på den. Alltså jag tänker att, eller så kanske jag bara inte har någon integritet som författare, men jag känner i alla fall att man måste ta professionella råd från professionella personer, så jag tar till mig kritiken. Och det är såklart, men visst, om det finns något som jag verkligen brinner för eller upplever att den som läst boken inte fattar, försöker jag förklara det. Men det mesta som föreslås ändrar jag nog. Men då kan det gå ganska, alltså fler varv än vad man tror som författare.
Trots att du kör en godkänn alla ändringar och skickar tillbaka.
Ja, då dyker det alltid upp någonting. Och i början kan det vara ganska stora ändringar som typ det här funkar inte, det här kapitlet. Du måste lägga till ett kapitel som förklarar den här saken bättre. Eller ta bort det här kapitlet och skriva om. Värst är det man får sig att skriva om någonting helt. Alltså att fixa små grejer, det är ju okej. Men att verkligen skriva om en hel grej eller liksom lägga in en ny person, det är ju ganska mycket jobb. Så det behöver man ju verkligen för. För som sagt så går man ändå med den känslan att okej, det här manuset är nästan klart, vilket det alltså inte är.
Den ständiga känslan att boken är nästan klar innan den är klar.
Ja.
Och sen den faktiskt borde vara klar så blir den aldrig klar precis.
Nej. Och sen när den verkligen är klar, då får jag alltid den känslan att herregud, jag måste ändra allt, för det här är verkligen inte bra. För att det läskigaste som finns är att verkligen skicka en bok i tryck, för då går det, ja men, liksom lagt ord ligger, då går det inte att ändra på någonting mer.
Har du blivit osams med redaktören någon gång, att ni har verkligen helt olika uppfattningar om?
Nej, jag fattar att det skulle vara roligt om jag kunde berätta en sån historia, men nej. Däremot har jag skrivit för ganska många olika förlag och haft väldigt olika, jag behöver inte nämna någon namn här, men olika kvaliteter av redaktörer. Alltså, när jag fick min första riktigt duktiga redaktör var det verkligen som om en änglakör sjöng för mig. Alltså en redaktör kan ha en så otroligt stor påverkan på hur bra en medioker bok blir. Och det är, ja men redaktörerna ska verkligen, en yrkesgrupp jag vill hylla som verkligen finns som en ja men det är en enormt stor backup för all litteratur vi har.
Det finns ju den här frågan när man skriver fiktion, att hur man hanterar fakta och fiktion. Jag vet att i många av de intervjuer du gjort sedan boken släpptes så får du såklart frågan om det här är självupplevt. Underförstått, har du någon älskare du ligger med en gång om året? Alltså, först, vad svarar man på en sån fråga utan att det blir liksom fånigt? Och sen, hur hanterar man det? För mycket av de sakerna som är igenkänning i en roman bygger på både att det kan vara allmängods, men för att sen ska få något nytt, så måste du ju kunna hitta någonting som man kanske själv har upplevt eller själv räknat ut.
Ja, alltså den frågan har jag verkligen fått om det jag som ligger med en annan man en gång om året. Och dessvärre kan vi ju låta vara osagt här. Men jag tror att man måste förbise det. Försöka att inte tänka på det medan man skriver. För att jag tror det blir mycket sämre roman om man tänker på att folk kommer att tro att det handlar, att den är självbiografisk på något sätt. Sen är ju liksom alla romaner, allt man skriver kommer ju från, speciellt man skriver fiktion, kommer det ju från en själv och folk i sin närhet. Men jag känner ju otroligt mycket av människor jag umgås med och min egen relation och liksom andra människors berättelser. Så alltså det finns en scen där huvudpersonen är i Los Angeles och träffar en kvinna som berättade när hon var ung så åkte hon alltid, när klubbarna stängde så brukade hon bara hoppa in i sin bil, köra upp i Hollywood Hills och kolla var det var fest. Och en dag så gick hon in på ett ställe som råkade vara Marilyn Mansons hem. Och hon, det enda hon kunde tänka på att hon måste kolla vad Marilyn Manson har i sitt kylskåp. Och det är en kompis till mig som har upplevt det här. Men kompisen är ändå det är inte exakt den här personen, men hon upplevde det här. Och det är väl en ganska typiskt exempel på hur jag blandar in, jag tror alla författare blandar in historier man hör och gör dem till sina egna.
Men är det inte lite lustigt att frågorna hur det dyker upp på ditt omslag? Men om det står en gång om året Peppe Öhman så fine, men det står också roman. På alla romaner står det roman. Vilket ju också är så himla roligt att man ska bara ha det.
Men alltså,
baksidan, det är Carolina, men det är roman, eller hur är det? Alltså, det är...
Men folk vill så gärna att det ska vara självupplevt. Och folk vill, alltså så många, men säkert 5-6 personer har hört av sig och vill träffas för att prata om exakt vad som hände, för att de känner igen sig eller någon annan i händelseförloppet. Nej, det är inte självbiografiskt. Sen är det intressant att analysera varför det kommer. Är det så att någonting blir intressantare om det är självupplevt, och beror det på, är det liksom Karl Ove Knausgårds fel som skrev den jäkla 6 böcker långa autofiktionsserien för några år sedan, som gjorde att alla blev så besatta av autofiktion? Eller handlar det om att någon slags influencersamhälle blir så vana att folk bara pratar om sig själva, att det är nästan svårt att fatta att man kan skriva om en annan person som inte ens existerar? Alltså, jag vet inte, vad tror du?
Jag har också funderat på det, för jag tänker det är också någonting vi lever i en tid när man ju pratar gärna om sin mentala ohälsa. Man pratar gärna om sin diagnos, man bär den som en utmärkelse, snarare någonting man skäms för. Och då ska man vara liksom, man ska ha något intressant skav. Alltså det får inte vara perfekt, och då har man det. Men i det så finns det också något som blir förljuget i att säga liksom att ja, jag träffar kungen, men trots att jag har ADHD. Alltså det är någon slags humble bragget över som jag inte riktigt vet vad jag ska göra med. Utan folk som pratar om att det är självbiografiskt eller att det, så kan jag känna sig, ja, jag vet inte. Alltså har man tur så har man väl en jätteolycklig barndom med en stort persongalleri, och så kan man skriva som Alex Schulman som ju skriver om det på ett fantastiskt sätt. Liksom. Men och då blir han alltså en fråga, så att om det här är självbiografiskt, hur är det då? Liksom, har du ingen talang då?
Nej, men jag fattar precis vad du menar. Men jag har länge svar på det. Det blir något slags koketterande. Det självbiografiska blir något sätt koketterande. Också för att det är presenterat på ett sätt där det är precis tillräckligt mycket skav för att inte vara dramatiskt obehagligt. Men så mycket att man har en liten skuggsida i sig, att man är en intressantare person för att allt inte är perfekt. Ja, men jag tycker det är härligt med fiktion. Jag tycker det är underbart med bara hitta på.
Har du då någon slags den billiga byrålådan full med idéer som du går liksom och filar på 20 minuter på det där manuset och 20 minuter på det som man...
Nej, det här faktiskt inte. Ofta kommer, när de romaner jag skriver, de oftast kommer från en... Någon har sagt någonting intressant, och sen har jag... Min första roman var någon som sa att han skulle vilja äta kakan och ha den kvar, vilket jag fattar låter väldigt platt, men det blev en hel roman om det, och sådana saker kan vissa kan bara sätta sig i mig, och som jag tänker att det här måste jag skriva om och undersöka vad det egentligen kommer ifrån eller vad det blir, men jag tror också att jag inte har några riktigt färdiga romanidéer, för det känns så tungt att skriva roman. Jag är liksom inte redo för att göra det ännu. Jag just blivit klar med en barnbok, och så skriva en till kapitel barnbok, eller börja på en i sommar. Och jag tänker när jag är klar med den, då kanske jag gör mig gärna öppen för romanidéer igen och kanske skriver en roman.
Har du upplevt skrivkramp?
Ja, hela tiden. Jag kan verkligen känna ett enormt motstånd mot att skriva. Alltså, ja men typ oftare skrivkramp än inte skrivkramp. Och då handlar det bara om att skriva ändå. Liksom. Att det skriva, bara skriva någonting, för sen lossar det. Men det där skrivmotståndet känner jag i 95% av gångerna jag ska skriva någonting, känner jag, nej fan, jag vill verkligen inte göra det här.
Ja, alltså jag står här och citerar Jan Geo igen, men det är väl det där om att det inte handlar om inspiration utan bara om transpiration, att bara sitta där och svettas och liksom få ut skiten på något vis liksom. Och hålla på. Det är väl det som avgör om man blir en bra författare, i första hand att man kan slutföra ett manus. Du gör ju andra saker också, inte minst på vad vi vet. Jag känner till det mer än någon annan. Men hur ser man på det ekonomiska? Alltså, jag tänker att det är ett sånt stort jobb. Har du då med dig att det här tror jag blir liksom kommersiellt gångbart? Jag har ju inga sådana tankar när jag skriver böcker, utan det är bara att jag har intresserat mig lite för länge och för djup något, och så vill jag väl slutföra det i någon syntes. Jag räknar bara med att jag ska läsa min bok, och så tänker jag att jag andra sidan så brukar få andra grejer tycka det också. Men jag har liksom ingen, jag kan, det går liksom inte att beräkna det, men du kan ju annars sen känna att nu kommer något trend att folk är lite på, kanske vill man ha liksom ett trans-element i den här historien, eller nu kanske det borde vara lite mer, inte vet jag, nu är det här Stockholm noir, då kanske du ska kasta in en, inte vet jag, Helsinki noir eller någonting.
Ja. Nej, men jag nog tror mer som du, att jag skriver bara för att jag är nyfiken på någonting. Att jag är nyfiken på människorrelationer eller hur en sån här historia skulle kunna sluta. Tyvärr inte några. Jag har liksom inga kommersiella ambitioner. Jag ser det mest som en väldigt dyr och tidskrävande hobby som inte alltid är så bra för självförtroendet. Men det är alltså, sen kan ju se, sen utan att alltså, låtsas vara den här liksom anspråkslösa, fattiga författaren, så en dröm vore ju om någon vill göra en tv-serie eller en film av den. Det vore ju underbart såklart. Men jag tror inte att det är bra att börja skriva en bok med drömmen om att tjäna massa pengar. Jag tror det finns mycket, alltså, mycket bättre saker man kan göra för att tjäna pengar än att bli författare.
Det finns det ju definitivt. Men det är intressant när du pratar om filmiskt. För ibland läser man ju romaner så man känner okej, här sitter de och skriver ett manus till film och så vill de göra det i bokform. Och då är det ofta lite för mycket panoreringar och lite för mycket som stämningsbeskrivningar och ganska mycket plattityder. Alltså, hur hanterar du dina egna plattityder? För du upprepar ju dig och har liksom ett platt språk såklart. Om man skriver om samma sak så återanvänder man andra formuleringar. Hur jagar du bort det? Eller bara förlitar du på att redaktören fångar de där små generande grejerna?
Ja, men jag litar på redaktören och sen söker jag på vissa saker. Minns jag inte vilket ord jag sökte på. Det var inte plötsligt, men det var någon slags beskrivning av hur luften var eller nej, vet du, gnistrande eller kittlande eller någonting som jag tog bara på en liksom Ctrl F och gick igenom alla dokumentet och försökte radera de flesta väldigt helt mekaniskt för att inte beskriva situationen på exakt samma sätt. Det är ju lite svårare eftersom det här är ju en historia som där ett kände upprepar sig. Den här kvinnan, Carolina, träffar ju liksom en person hon känner sig jätteattraherad av en gång om året, och att försöka beskriva att det är samma känsla men beskriva det på olika sätt var ju lite av en utmaning.
Och med ordet plötsligt så refererar jag till det här som alla redaktörer säger, att liksom ingenting händer någonsin plötsligt.
Nej, exakt.
Så det är liksom så, plötsligt händer det. Det blir något slags mellanstadie svenska som tyvärr kan hänga sig kvar. Mm. Har du hittat din röst? Har du hittat din stil att skriva?
Jag tror det, men jag tror också att den kan bli bättre. Jag tänker en kul sak med att skriva, eller vad man är sysslar med, är ju att man blir lite bättre för varje gång man gör någonting. Så jag tänker att ens röst är också en sak som kan förändras över tiden. Så både ja och nej.
Men är det en röst, är det ett sätt att ha ett språk eller är det ett sätt att betrakta?
Jag tror att det är ett sätt att betrakta. Sen måste jag säga att jag vet inte om jag kan skriva på ett annat sätt. Jag hoppas ju att jag ska kunna göra det, men jag tror att speciellt skönlitterärt, det är ju en ganska kul utmaning att försöka skriva en bok på ett helt annat sätt. Men jag undrar om det skulle bli bra då. Det var en jättebra fråga. Ja, men jag tror att jag hittar min röst och just nu är det väl den enda jag kan använda när jag skriver skönlitterärt.
Jag gick en kurs i creative writing på Stanford och under en termin. Och där var det ju att man varje vecka skulle man skriva en novell på ett visst sätt. Då läser vi Hitchcock och sen ska vi skriva som Hitchcock eller Hemingway eller vilka nu kan vara. En väldig blandning på författare från hela världen. Och så läser vi deras noveller och sen skulle man då försöka skriva någonting som liknade eller i den andan. Och sen skulle man dessutom analysera två andra noveller och man skulle, alltså det var ju fullt upp. Så det som var bra med det tycker jag var att man blev liksom, det fanns ingen tid att tänka. Det var bara så, okej, torsdag ny uppgift, fatta det här, läsa hans grej snabbt och sen så börja på det. Och i det fanns något väldigt befriande i det. Sen fanns det väl också någon tanke om att det där kanske aldrig skulle publiceras. Jag gjorde såklart en Medium-blogg om det bara för jag tycker det fanns en slags nerv i att inte bara liksom att ändå slutföra, att ändå ha det kanske. Jag upplevde att jag hittade någon slags röst eller förhållningssätt i det just. Det fanns ändå någonting här. Och sen var det där, skulle man skriva på engelska, jag var också frågan om finns det kvar liksom. Det är superintressant tycker jag att se, för en del människor har ju en väldigt tydlig röst. Tänk Lena Andersson som ju skriver på någon slags instruktionsbok svenska. Vi tjatar om Geo här igen, men han har ju liksom ett språk, hans senaste bok om han som dödade helvetets änglar heter den tror jag. Den är ju väldigt geoig, men där är han så jävla munter, för det här är ju typ hans sista bok, fast det kommer ju inte vara. Men så sticker ju folk åt olika håll och kanter, och det tycker jag väldigt mycket om, att man liksom känner att han liksom, Nu såg jag de här unga feministerna som jag tycker är töntiga och med namn och allt upp, för det är bara för att det är kul.
Vet du, jag började faktiskt läsa den på rekommendation av dig. Jag älskar ju när folk som jag tycker är smarta tipsar om böcker. Och jag gillar, alltså jag tycker att Guillou skriver bra för att han skriver så opretentiöst. Det finns verkligen ingen, jag har en känsla att han behöver verkligen inte imponera på någon. Han skriver för att han är nöjd med sig själv. Men det finns en sak som är en dealbreaker för mig i oberoende författare, och den kommer väldigt detaljerade beskrivningar av olika sorters vapen. Sånt orkar jag inte med.
Jag läste en gång en sexscen som han skrev, jag glömde vilken det var. Det tror jag är den boken om Skandia-affären. Jag tyckte väldigt mycket om Cockroach-böckerna, Hamilton-böckerna kom. Och sen var det någon dag som bara, fast det här är pojkböcker, jag kan inte läsa det längre, liksom. Det blir för. Men den här är ju, senast är ju en blandning av alltihop. Men jag tror den här Tjuvarnas marknad, i vilken han, liksom, men den är helt okej och bra och lite stickig. Och sen är det någon sexscen på slutet som blir bara så, oh, det är ju det som ska vara det svåraste att skriva om sexscener. Hur närmar du dig det? Var de pinsamma från början och sen stryker man, eller...
Nej, alltså sexen är en orsak att min man verkligen drar sig från att läsa mina böcker. Inte för att han tror att jag skriver om honom, men för att min första roman så skrev jag om en sexscen på en sunkig toalett på en nattklubb i Helsingfors. Och han tyckte det var på något sätt så obehagligt att läsa den, så han talar fortfarande om det. Det var så traumatiserande. Så nu, jag tar ju inte så mycket skrivråd av honom, men jag tänkte på det, och jag skriver om sex, men jag försöker att inte göra det så, jag gör det inte så väldigt detaljerat. Alltså, folk som har haft sex vet vad det går ut på, utan att jag ska behöva göra det, alltså skriva det så himla, ja, exakt vad som händer med kroppen.
Ja, för det finns en helt annan genre av litteratur som ägnar sig mer åt det, tänker du, så får man lära sig det.
Ja, precis.
Avslutningsvis, tre böcker eller författare som inspirerat och påverkat dig.
En bok som jag älskade som barn, som jag läste om för inte så länge sedan, är Den långa flykten av Richard Adams, som handlar om ett gäng kaniner. Och jag älskade den som barn och läste om den hur många gånger som helst. Och det var med bevan jag tog upp den igen som vuxen, för att jag var osäker på om den skulle... Du vet, vissa saker kan man ju förstöra genom att se dem med sina vuxenögon, någonting som jag älskar som barn. Och den höll... Watership Down heter det på engelska. Och den höll fortfarande.
Och vad är det i den som gör att du återkom till den? Är det liksom att det är en så enkel historia på något sätt?
Nej, jag fick faktiskt en fråga för att skriva en essä om en bok som har betytt mycket för mig. Och så tänkte jag... Då tar jag bara tag i den här och läser om den. Och det är någonting med... Jag vet inte, det handlar liksom om... Det är kanske bara en klassisk hjältehistoria, fast med kaniner. Det låter ju otroligt banalt när jag pratar om den, men den är väldigt bra.
Barnböcker har ju... Alltså det känns ju ibland som att barnböcker har en särskild kvalitet. De måste vara bättre än vuxenböcker. Du som skrivit båda, är det så?
Ja, men verkligen. Jag tycker att barnböcker ofta blir väldigt styrmoderligt behandlade också på kultursidor. Det är som det ska vara någon slags B-litteratur som inte är riktig litteratur. Vilket är synd, för att barnböcker kan ju påverka en så otroligt mycket. En bok som jag skulle tipsa om är finlandssvenska Anna-Lena Lauréns Sammetsdiktaturen, som handlar om hur det är att bo i Ryssland. Anna-Lena Laurén är ju korrespondent för både Dagens Nyheter och Hufvudstadsbladet och journalist egentligen, men hon har skrivit många böcker om bland annat Ryssland. Och den här är en så fin beskrivning ur hennes perspektiv, hur det är att bo i Ryssland och varför ryssar gör som de gör och den, på något sätt, den ryska kulturen. Väldigt lätt och intressant läsning, och jag tror att den blir ännu intressantare ur det perspektivet nu, för att försöka förstå hur det kom sig att hur det gick till när egentligen Ryssland gick in i Ukraina.
Men inspireras du också då av sakprosa? För den är ju mer av sakprosa-karaktär.
Jag vet inte om jag inspireras, men jag tycker det är alltid kul att lära sig nya saker. Alltså de bästa böcker tycker jag amerikanerna är väldigt bra på faktiskt, att göra så här infotainment. Skriva eller tv eller vad som helst, göra det i en form som är ganska underhållande och samtidigt lärorik.
Ja, tips tre.
Då ska jag säga Joakim Sanders Ett ärligt liv, läste jag bara för någon vecka sedan. Joakim Sander är jurist och svensk. I och för sig har han bott i Helsingfors, vill jag nämna. Men han skriver om en ung man i Lund som ska bli journalist, pluggar juridik. Och som kommer i kontakt med ett gäng anarkister, och så funderar han på om det är, hur viktigt det är med anarki i ett samhälle, är det överhuvudtaget viktigt, och hur ska man tänka kring pengar och makt, och hur ska man vara ärlig mot sig själv.
Och är det en sakprosa eller prosa?
Det är prosa. Alltså jag älskar det. Jag kommer med ett fjärde tips då när jag är på gång, och det är Americana av Chimamanda Ngozi Adichie, som skriver om en ung kvinna från Nigeria som flyttar till USA, och hur det är att vara svart i USA men inte vara född i USA och inte ha samma rötter till slaveriet som de svarta som är födda i USA har. Att vara svart men ändå inte höra liksom till exakt den svarta, som man säger här, kulturen eller communityn. Och det handlar också mycket om hår och hur viktigt det är med hår för om man är svart. Alltså en bok som jag läste innan jag flyttade till USA, men som verkligen öppnade upp otroligt mycket. Många liksom delar av det amerikanska samhället jag aldrig skulle ha fattat innan jag läste den här boken.
Då länkar vi till alla dessa fyra böcker i anteckningarna, precis som vi brukar. Peppe Öhman, tack för att du var med i Perspektiv.
Tack för att du fick vara med.
Du har hört Peppe Öhman och hennes senaste roman, som alltså heter En gång om året och kommer från Nordstedts förlag. Jag kan varmt rekommendera den. Du hittar också en länk till den boken tillsammans med alla hennes boktips i beskrivningen till det här avsnittet. Känner du en kompis som drömmer om att bli författare eller sitter och väntar på inspiration? Ja, då tror de att du skulle tycka att det vore kul om du delar det här avsnittet med dem. Det finns en dela-knapp i din podd-app. Använd den för att mejla, messa eller bara dela i sociala kanaler. Och välj att dela där, så tycker du ska använda hashtaggen Perspektivpodden. Producent för dagens avsnitt var Jens Back. Mixningen stod Stray Dog Studios för, och jag heter Per Granqvist. Nästa gång ger vi perspektiv på ett helt annat ämne. Vi hörs då.